Tänk att vi får tillhöra Guds familj och att vi får stötta varandra och hjälpa varandra. Kanske inte alltid som vi borde, det finns alltid mer vi skulle kunna göra, men vi finns där. Och vi är en familj. Och vi får tacka Jesus för detta. En familj över alla gränser. Ibland så har vi ju lite roligt här när vi funderar på om det är någon svensk mitt ibland oss. Men det finns dem, och det är härligt. Men så är det ju också härligt att vi andra finns som inte är födda i Sverige. Likväl så känner vi oss väldigt hemma här. Och så är vi en familj genom Jesus. Det är underbart. Vad ska vi nu säga om detta? Står det i Romarbrevet. Det var lite roligt när vi hade bröllopsgudstjänst. När vi blev vikta, Rut och jag. Det är ju några år sedan. Och då var just ämnet, eller predikotexten, den var från Romarbrevet 8. Och där satt vi, 20-21 år gamla. Och så gick prästen upp och så började han sin predikan. Vad ska vi nu säga om detta? Men vi har ju ett fantastiskt Guds ord. Och även om det kan vara lite tufft ibland, så är det Guds ord. Och det är ju till välsignelse, till undervisning, till tillrättavisning, till uppbyggelse, till frälsning. Och därför ska vi inte utelämna något av det som står i Guds ord. Och så fortsätter jag på bergspredikan. Och idag så är det verserna 38 och följande i Matteus 5 kapitlet. Matteus 5, och jag läser först verserna 38 till och med 42 i Jesu namn. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Det här är ju välkända verser, men det är inte så lätt alltid att förstå. Hur är det tänkt? Och bergspredikan, den är ju en lika stor utmaning som den är också en stor välsignelse. Och igen så börjar Jesus här att tala till lärjungarna. Om det som de visste redan, ni har hört. Så det här var ju något som de var förtrogna med. Det var det de kände till, ni har hört. Och det lärjungarna kände till, det var ju ordet öga för öga och tand för tand. Och nu är det viktigt att vi så här redan från början förstår att när Gud gav denna ordning till Moses, då var den inte tänkt att bli grunden för en sorts självjustis som leder till exempel blodshämnd. Öga för öga, tand för tand. Det används ju på det sättet i många sammanhang tyvärr. Men det var inte så det var tänkt när Gud gav denna ordning, utan det var en del av rättsskipningen som skulle gälla för folket Israel efter uttåget i Egypten. Det här var alltså en juridisk ordning. Det här var en ordning som skulle gälla i domstolen. Att domarna skulle vara rättvisa i sin dom. Inte se mellan fingrarna, inte ta mutor. Utan det skulle skipas rättvisa. Det var ju i det sammanhanget som ordet hade givits. Men ändå så hade tydligen blivit en del av det folket i allmänhet hade tagit upp. Och så om grannen, han stjäl ett äpple från mig, då går jag och stjäl ett minst lika stort äpple från honom. Självjustis. Men det var inte så Gud hade tänkt sig. Och här kommer nu Jesus in med sin undervisning. Och han säger hur det ska gå till för oss som är pånyttfödda. Som tillhör ju genom pånyttfödelsen Guds rike, eller hur? Vi har blivit medborgare i ett nytt rike. Och det gäller nya lagar och regler. Och därför säger Jesus, jag säger er. Och nu blir det spännande. Är det någon som vill komma upp och fortsätta undervisningen? För det står, stå inte emot den som är ont. Det här är revolutionerande. Stå inte emot den onde. Och när jag läser detta, då tänds inom mig en massa röda ljus, massa röda lampor. Det här kan väl inte vara sant. Och så tänker vi på all orättvisa. Och så tänker vi på all den rätt som vi har på vår sida. Det kan väl inte vara att jag inte ska stå emot den onde. Tänk på konsekvenserna om jag inte gör det. Det funkar ju aldrig i verkligheten. Och klart att jag ska, när jag har rätten på min sida, också stå emot den onde och så vidare och så vidare. Alltså de här tankarna, de kommer ju omedelbart. Och Jesus, han ser rakt igenom oss. Han känner till våra tankar när vi hör en sådan undervisning. Och därför så fortsätter han. Om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. När jag sa igår kväll vid kvällsmaten, vid bordet till Benny, vår son, att idag kommer jag ta upp det här ämnet. Då sa han, okej, får jag slå till? Får jag slå dig? Han gjorde ju inte det förstås. Men Jesus säger så. Och nu tror jag ju att det är helt i sin ordning att försöka undvika att bli utsatt för fysisk våld. Självklart, jag behöver ju inte söka mig in i en situation där jag hamnar i ett sådant läge. Om jag tänker på Jesus själv, han drog sig undan flera gånger för att inte hamna i fiendernas händer. För tiden var inte inne än. Då drog han sig undan, bort ifrån konflikten. Eller om jag tänker på Paulus, när han blev utsatt för förföljelse, vännerna, kompisarna, de andra lärjungarna i staden Damaskus hörde att han skulle bli dödad. Då stoppade de honom i en korg och han fick fly ut genom staden där de hjälpte honom ner för muren. Så han fick fly, han behövde inte stå där och vänta så att säga på slagen och sen hålla den andra kinden också till. Ni förstår, det finns stor skillnad. Alltså vi behöver inte vara dumma. Och bjuda in till knytnävslag och våld och sådant. Vi har all rätt att undvika sådana situationer. Och fly. Budskapet, tror jag, det är hellre
det är att vi ska sätta stopp för den här allt fortare gående, nedåtgående våldsspiralen. Vad är det som händer när vi kommer in på sådana tankar som att du har mördat min bror, nu mördar jag din? Var hamnar vi? Det blir bara värre och värre. Och det tar ju aldrig slut. Så Jesus, han säger, det finns en annan väg. Vi får med hjälp av Guds kraft sätta stopp för den negativa våldsutvecklingen. I första Petrusbrevet i 3:e kapitlet i vers 9 läser vi: löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Så här har vi samma tanke. Löna inte ont med ont, utan välsigna istället. Och samma säger Jesus i Lukas i 6:e kapitlet i vers 28. Välsigna dem som förbanna er och ber för dem som förorätta er. Det är starka ord. Kan detta fungera? Absolut. Och det blir till en stor välsignelse. Vi blir till ett ljus i mörkret. Vi blir till salt på den här jorden om vi lever på detta sätt. För att understryka tanken så blir Jesus väldigt praktisk här. Han säger, om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Och nu hittar jag här i folkbibeln en förklaring till det här med livklädnaden och manteln. Livklädnaden, det var en lång skjorta som man bar närmast kroppen. Och manteln, det var ytterplagget som man hade för att skydda sig mot kylan, mot regnet. Och man hade det som ett täckelse på natten också. Så att ge bort sin mantel, det var att ge det som var omistligt egentligen. Om Guds ande får bo i oss och råda i oss, då sätter vi inte hårt mot hårt. Det är det som är budskapet. Om Guds ande får råda i oss, sätter vi inte hårt mot hårt. Vi lönar inte ont mot ont. Och Guds ande, han vill hjälpa oss att välsigna dem som förbannar oss. Lyssna vad jag säger. Guds ande vill hjälpa oss. Det är inte du och jag som kan detta. När jag bara tittar på mig själv och det som finns i mig, så klarar jag aldrig av det. Men Guds ande i mig, jag är ju pånyttfött. Jag tillhör Guds rike och det här handlar om Guds rike. Jag har läst om Lydia, en tjej som växte upp med sin familj i ett utav de här krigshärjade länder i Mellanöstern. Hennes dagliga liv var ju präglad av fruktan. Det var stridsvagnar och det var flygplan och det var krig och det var hunger och det var fruktan för livet där hon växte upp som en liten flicka. Och i samhället där hon bodde, bland vännerna, i familjen och bland grannarna, så var det hat som fick råda när man tänkte på den andra sidan, som till synes vållade allt det hemska. Och mitt i alltihopa så dödades hennes pappa i de här krigshandlingarna. Och en av hennes unga kusiner också. Så själv så tillhörde hon den kristna befolkningsgruppen. Och hatet mot muslimerna växte sig allt starkare. Sorgen och vreden tilltog när även hennes farmor och hennes egen mor dog av cancer. Så nu stod hon där, äldsta flickan i familjen. Och nu var hon tvungen att ta hand om de yngre syskonen vid sidan om att hon skulle försöka att studera. Till slut så tvingas hon att flytta utomlands, för det var där hon kunde tjäna lite bättre och försörja de yngre syskonen. Så i henne så växte ju hatet allt mera mot muslimerna, som hon ansåg var skyldiga till allt det onda i hennes och hennes familjs liv. Men då hände någonting i Lydias liv. Och det hände plötsligt. Och allting förändrades. Det var då när hon kom ihåg hur hon som liten flicka hade älskat Jesus. Men hur hatet hade fått komma in och förtränga kärleken till Jesus. Så hon tog ett nytt beslut. Hon vände om, hon tog emot Jesus och hans kärlek började fylla hennes hjärta. Och det märkliga var att deras hatet mot muslimerna förvandlades. Hon började känna en kärlek för dessa fiender. Hon fylldes av Guds ande och hans kärlek för alla människor. Hon blev faktiskt, vi hade här uppe om Ibra här, och vi är ju med som församling och stödjer Ibras verksamhet. Hon blev en medarbetare till Ibra. Och hon hamnade sen så småningom i en situation där, i en position där hon tog emot tusentals med brev från folk i olika muslimska länder. Muslimer som hon hade hatat, som nu skrev och hade frågor och funderingar kring tron. Och så fick hon svara och berätta om Jesus. Och många kom till tro genom hennes tjänst. Till slut så var den här kärleken hon hade fått till Jesus och till muslimerna så stor att hon sände en missionskallelse till ett av de nordafrikanska länderna. Och hon flyttade dit. Hon träffade Ahmed, en före detta muslim som hade blivit frälst. De gifte sig. Och nu, än idag, så finns en hemförsamling, en växande sådan, i deras hem. Tänk om Lydia hade fortsatt i det här hatet. Tänk om hon hade matat det här hatet med tankarna av allt det hemska onda som har hänt. Var skulle hon ha hamnat? Men nu var det Jesus som hade fått flytta in. Guds ande som fick ta över. Och nu blev det kärlek istället för hat. Nu var det inte ont mot ont. Nu var det inte förbannelse mot förbannelse. Utan nu var det välsignelse istället för förbannelse. Det är det jag tror Jesus talar om. Och det står ju också i Romarbrevet i 12 kapitlet i vers 14. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Är det lätt? Nej. Finns det en bättre väg? Nej. Välsigna och förbanna inte. Men frågan kanske står kvar. Om jag nu tillåter att någon tar min livklädnad och min mantel. Om jag frivilligt går 2 mil istället för 1. Om jag ger åt den som ber mig. Om jag inte vänder mig bort från den som ber mig om ett lån. Var kommer jag att hamna? Vad kommer att hända med mina tillgångar? Kommer inte jag bli utnyttjad? Kommer inte jag bli överkörd? Var hamnar jag om jag gör på det sättet som Jesus säger. Guds ord säger, hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum åt vredesdomen. Det finns en rättvisa, men den kommer ifrån Gud. Ty det står skrivet, min är hämnden, säger Gud. Jag skall utgräva den, säger Herren. Så lämna rum åt Guds vredesdom. När det gäller den sidan, när det gäller det som du och jag behöver, då står det att Gud tar faktiskt hand om dig och mig. Så här gäller det att vi har tro. Ha tro, broder. Ha tro, syster. Det är lätt sagt. Men när det blir så här konkret, då gäller det att vi litar på Jesus. För han har ju sagt att han ska försörja oss. Och jag tror att han kan välsigna oss. Och jag vet att han kan välsigna oss från oväntat håll. Jag har själv fått uppleva det många gånger. Vi har fått uppleva det många gånger. Från oväntat håll så kommer en välsignelse som vi inte hade räknat med. Jesus vet vad du och jag behöver. Så gör dig inte bekymmer. Jesus, han är ju själv den bästa förebilden, eller hur? Tänk på vem Jesus är. Tänk på hur han sen blev mottaget. Och tänk på sen hur han har reagerat på detta. Först, tänk på vem han är. Han är ju skapare av allting. Han är chefen, han är bossen. Han från honom kommer ju allting. Det står att ingenting av naturen som är skapat är till utan att han har gjort det. Visst är han stor. Visst tillhör honom all ära. Han är herrarnas herre. Tänk dig den högste herre du kan tänka dig, och så är Jesus större än han. Konungarnas konung. Vi har en konung i Sverige och Gud må välsigna honom. Men Jesus, han är större. Han är konungarnas konung. Han är Gud. Han är Guds son. Man kan säga att han äger hela universum. Med allt som finns i universum. Han äger jorden och han äger hela mänskligheten. Han är till från evighet till evighet. Och så skulle jag kunna fortsätta. Vem är inte Jesus? Och med tanke på vem han är, hur skulle han ha blivit mottagit när han kom? Basuner. Röda mattor. De finaste kläder. Den bästa maten. Tänk på Nobelfesten. Tänk på vilken härlig mat de serverar. Ingenting vad vi ska servera honom. Eller hur? Han är värd allt detta. Ingen annan än han. Men hur blev han mottagit? Om vi läser Jesaja 53, verserna 3-7. Då får vi se hur han verkligen blev mottagit. Han som är så fantastisk. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skjuler ansiktet för. Så föraktat att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinat. Han var genomborrat för våra överträdelsers skull. Slagen av romarna med gisselslag för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi ska få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad. Det var så. Han blev mottagen. Tänk på vem han är. Och vad som gjordes mot honom. Hur reagerar han på detta? Visst kan vi säga att här gjordes det ont. Här gjordes det ont mot en rättfärdig människa. Om någon så skulle ju Jesus ha haft all rätt att kalla till sig legioner av änglar för att slå ner alla dessa hemska människor runt omkring. Han hade haft rätt till det. Fullständigt rätt. Hur reagerade han på det? Jesaja 53 fortsätter där. Men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas. Lik ett får som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Det var hans reaktion. Det var inte ont mot ont. Han lönade inte med detsamma. Med samma valuta. Och till och med på korset så ber han: Fader, förlåt dem. Till och med på korset. Nu kan vi säga, ja, Jesus han var ju speciell och det var han. Ingen är som han och ingen blir som han. Men om jag tänker på Stefanus. Han var ju en vanlig människa som du och jag. När Stefanus behandlades ond, då han stenades till döds. Vad gjorde församlingen runt omkring honom? Han var ju diakon. Hör ni, vad gör ni med våran diakon? Hur reagerade församlingen? Gick de till motattack och stenade en annan skriftlärd för att visa att de också var värda uppmärksamhet? Nej. När Paulus, också en vanlig människa, när han utsattes för förföljelse, vad gjorde lärjungarna i det som är Turkiet idag? I mindre Asien. Bildade de en motståndsrörelse för att kämpa för rättvisan? Nej, de fortsatte att predika Jesus. De fortsatte att visa Guds kärlek. De fortsatte att leva i Guds rikes lagar. När tusentals kristna avrättades i Roms arenor, bildade de då en hemlig orden för att kunna döda så många romare som möjligt. Öga mot öga, tand för tand, nej. De fortsatte och vittnade om Jesus. Och när de själva blev tillfångatagna och de också fördes in i arenorna, då prisade de Jesus in i det sista med lovsång. Inte ond mot ond. Det är det Jesus undervisar om. Och så fortsätter Jesus. Jag läste ju inte hela avsnittet och det gör jag nu, resten av den. I verserna 43 till och med 48. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner, vi säger syndare, det också. Om ni hälsar endast på era bröder, Vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomligt. Så än en gång säger Jesus, ni har hört. Och den första delen av den meningen, den är faktiskt biblisk, den andra är obiblisk. Den första delen, du ska älska din nästa, den står i Bibeln, i Moseböckerna. Den andra, du ska hata din ovän, det står aldrig någonstans i Bibeln. Men det hade blivit ett ordspråk bland folket. Så han säger, ni har hört. Det är det ni lever med. Det är den kunskapen ni har. Men, säger han, jag säger er. Och så går han tillbaka till den bibliska tanken. I andra Moseboken 23, verserna 4 och 5 läser vi redan. Om du träffar din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse, skall du föra till djuret tillbaka till honom. Och om du ser din ovens åsna ligga nedtyngd under sina bördor, skall du inte lämna mannen utan hjälp. Du måste på allt sätt hjälpa honom. Så redan i Gamla testamentet. Om du ser din ovän har problem, så gå och hjälp på alla sätt. Även om han är din ovän. Så Jesus går tillbaka till den tanken. Att bara älska dem som älskar oss, det är inget konstigt. Det är inte svårt. Ni känner till de här trevliga gemenskaper man kan ha. Vänner sinsemellan. Alla tycker och tänker likadan. Alla tycker likadan om Trump. Eller om Clinton. Spelar ingen roll. Man trivs. Man har ju samma åsikt. Alla sitter tillsammans och gillar Helsingborgs fotbollslag. Ja, då har man mycket att prata om. Man har jättekul tillsammans. Men oj vad var om det kommer någon som tycker om Landskrona Boys in i samma grupp. Det är inte lika roligt. Så att älska dem som älskar oss, det är inget konstigt. Och nu är vi ju framme vid det vi har sagt också när det gäller mord och äktenskapsbrott och leva i sanningen alltid. Vi begriper. Det här klarar vi inte av. Inte i vår kraft. Vi behöver fyllas av Jesus. Mer och mer. Vi behöver fyllas av den helige ande. Vi behöver till att börja med be om förlåtelse. När vi möts av en sådan förkunnelse som Jesus ger oss. Om vi tillåter anden att komma in och lysa upp våra hjärtan, då tror jag att vi alla står där som syndare. Så första steget är att vi går till Jesus och ber om förlåtelse. För han förlåter så gärna. Han kan inte förlåta några undanflykter. Han kan bara förlåta en bekänd synd. När vi försöker och försvara oss, det kan han inte förlåta. Men när vi ödmjukar och säger, här har jag blivit skyldig, förlåt mig, då förlåter han oss gärna. Och när vi har fått förlåtelse, så går vi vidare och säger, Jesus, fyll mig så att jag kan leva på det sättet som du lyfter fram. Jag vill att du fyller mig med din kärlek, den övernaturliga, gudomliga kärleken, så att jag kan älska till och med mina fiender. Var bor din fiende? Vem är den personen som du anser vara din fiende? Det kan vara jag själv. Det kan vara någon som står oss väldigt nära, som vi en gång har kanske tyckt om och som vi nu nästan ser som en fiende. Det behöver inte vara främmande folk. Jesus säger, älska era ovänner. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar och prisar dig att du talar på ett tydligt sätt till oss. Herre, tack att du vill det bästa för oss. Tack Jesus att du har fridens tankar för våra liv. Du vill inte att vi ska fortsätta i det som världen erbjuder. Du vill förvandla vårt tänkande. Du vill förvandla våra hjärtan och våra sinnen, Herre. Du vill att vi ska få komma in under din välsignelse i alla aspekter, på alla områden. Herre, tack att vi får komma till dig. Vi ber, Herre, att du förlåter oss. Herre, rena oss där vi har blivit skyldiga inför dig. Tala till oss, Herre, genom din helige ande. Så att detta inte bara är ett ord som går förbi oss. Som inte tillåter att träffa oss på djupet. Herre, vi ber dig om att du berör oss på djupet. Att du helar oss och renar oss. Och att du genom din helige ande förvandlar oss. I Jesu underbara namn. Amen.